Det här är P1, Sveriges Radio.
Självmordsskildring klandras på ovanligt hög nivå av medieombudsmannen.
Inget ansvar tycker jag på vårdnadshavaren som har berättat, utan på den ansvarsutgivaren som inte har gjort sitt jobb.
Håller eran av sociala medier som nyhetsplattform på att gå i graven?
Det här är som att liksom ge sig i lag med en drucken diktator. Alltså, det går inte.
Och så ska vi gå till botten med varför media är så besatta av experter.
Tillit, förtroende, man får någon man känner igen.
Du lyssnar på Medierna i P1. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till veckans avsnitt av Medierna. I veckan fälldes tidningen Allas i Mediernas etiknämnd. Det efter en publicering där en mamma vars son tagit livet av sig intervjuas. Och Allas publicering går väldigt långt i att berätta integritetskänsliga detaljer kring vad det var som ledde fram till den tragiska situation som slutade med att pojken tog sitt liv.
Det som nämnden tog beslut om var ju att klandra den här publiceringen för att grovt ha brutit mot god publicistisk sed. Och det är väldigt ovanligt att man har den värsta kategorin, så att säga.
Det här är allmänhetens medieombudsman Kaspar Opitz.
Ja, men det kanske sker någon gång vartannat år, i snitt ungefär. Ja, men här ser man ju en publicering som innehåller djupt integritetskänsliga uppgifter om en ung person som dessutom har tagit sitt liv. Och ja, det har alla ingredienser skulle jag säga för att vara just en väldigt grovt publicistiskt övertramp. Man har inte gjort det här jobbet som en redaktör måste göra eller en ansvarig utgivare. Rensa bort det som är väldigt, väldigt skadligt.
Allas publicering är en intervju med en mamma vars son tagit sitt liv. Det handlar om en lång historia av bland annat problem med psykisk ohälsa. Allas publicerade en rad bilder på både mamman och sonen och stora delar av artikeln beskriver deras svårigheter med att få hjälp av myndigheterna. Men i artikeln berättas också om flera tragiska omständigheter i väldigt nära detalj. Och det här ledde till att pappan till sonen anmälde tidningen för att ha publicerat allt för närgångna beskrivningar.
Man måste kunna berätta smärtsamma och svåra historier. Men för den sakens skull måste inte en ansvarig utgivare trycka allting. Utan en ansvarig utgivare måste ju se till att det som trycks är etiskt försvarbart. Det vill säga att man inte går för djupt in på integritetskänsliga uppgifter. Och det känns väl som det jobbet inte är gjort där, utan man har tryckt allting rakt ut. Inget ansvar tycker jag på vårdnadshavaren som har berättat, utan på den ansvarig utgivaren som inte har gjort sitt jobb.
Ja, mitt namn är Susanne Lindén och jag jobbar som chefredaktör på Värnamo Nyheter.
Susanne Lindén var ansvarig utgivare på Allas när artikeln publicerades.
Hur ser förklaringen ut och vad var det som gjorde att ni ändå valde att liksom ta med så pass mycket integritetskänsliga uppgifter i den här publiceringen?
Vi kontrollerade ju många handlingar och brev och så också. Och att berätta storyn om hans liv, det var ju tufft. Han hade det tufft, mamman hade det tufft, pappan hade det tufft. Och för att man verkligen ska förstå så ville vi ha med de detaljer som vi publicerade. Men det stora felet vi har gjort är ju att vi inte har kontaktat pappan så att han fick säga sitt och också hade möjlighet att säga vad han inte tyckte borde vara med då.
Utöver att höra med pappan, hur tänkte ni, varför så pass mycket detaljerade känsliga uppgifter i det här fallet då?
Vi ansåg att det var viktigt att kunna berätta de olika aspekterna av hur svårt den här personen hade haft det och hur svårt hur det har påverkat mamman och hela familjen så att säga. Därför valde vi att ta med flera detaljer och därför valde vi också att ta med bilder.
I sin anmälan skriver pappan att han uppfattade artikeln som mycket utlämnande och kränkande för sonen, men även för honom som förälder.
Och det här att pappan i fråga liksom kände sig också indirekt utpekad i publiceringen. Vad tänker du om de där uppgifterna? Hur resonerade ni där?
Nej, men det Hade vi gjort vårt jobb och kontaktat pappan, då hade vi inte hamnat i den här situationen. För då hade vi haft en diskussion om flera av de här bitarna. Så att det är liksom grunden i det hela, skulle jag säga. Det är vårt stora misstag att vi inte pratade med pappan innan publiceringen. Och det borde vi gjort. Där lägger jag mig helt platt liksom. Så är det. Här blev det fel, helt enkelt. Och det har aldrig varit allas mening att på något sätt få den här pappan att känna sig illa berörd.
Vi har varit i kontakt med både mamman som intervjuats och pappan som anmält. Mamman skriver till oss: jag inser att uppgifterna i artikeln kan verka utlämnande. Jag och min son har dock alltid varit väldigt öppna med problematiken samt missnöjet med vården, så artikeln skulle därmed förmodligen inte upplevas som integritetskränkande av honom. Syftet med artikeln var att belysa de stora bristerna i vården och samordningen i densamma. För att kunna förstå hur miserabel den var, var det nödvändigt att berätta om bakgrunden. Tillbaka till medieombudsman Kaspar Opitz.
Jag tror inte det finns några onda intentioner med det här reportaget. Man har velat berätta en viktig historia, en smärtsam historia. Och den här då vårdnadshavaren som har berättat har ju rätt till sin historia. Men det betyder inte att ett media har rätt att trycka den historien, för att det är så känsligt. Och så finns det en annan vårdnadshavare som inte alls vill att det här ska berättas. Och det är väl där någonstans det uppstår en stor skada. När det finns en vårdnadshavare som inte alls vill att det här ska offentliggöras kring ett barn.
Sist här i Erik Peterssons reportage hörde vi medieombudsmannen Kaspar Opitz. Allas.se har sedan klandret kom avpublicerat reportaget. Om du eller någon du känner har självmordstankar, kontakta självmordslinjen Mind på telefonnummer 90101 eller ring 112. Och nu ska vi ta några korta medienyheter från den gångna veckan.
Ett bråk har blossat upp mellan Västmanlands läns tidning och organisationen Västerås Pride. Tidningen kommer inte längre att få sponsra och vara mediepartner till årets Pride-festival i stan. Anledningen är att Fredrik Virtanen sedan ett halvår tillbaka är krönikör för tidningen. Fredrik Virtanen slutade som ledarskribent på Aftonbladet efter att han hängts ut under MeToo 2017. Organisationen säger till Expressen att samarbetet med tidningen kritiserats internt i Pride-rörelsen sedan Virtanen började skriva där, och att de därför väljer att avbryta samarbetet. Tidningens chefredaktör Daniel Nordström säger till Expressen att det är upp till Västerås Pride själva att bestämma vem de vill samarbeta med. Men, citat, de ska stå upp för alla människors lika värde men visar en fördömande position. Det gör mig besviken, slutcitat. Uppdrag gransknings ansvarige utgivare Axel Björklund anmälde i måndags medierna i P1 till granskningsnämnden. Det gäller förra veckans reportage om Uppdrag gransknings pausade publicering om den så kallade litteraturprofilen. Axel Björklund anser att han inte har fått chansen att bemöta allvarlig kritik som framfördes. Det gäller bland annat den intervjuade vdns antydan att SVT spritt den advokatutredning som litteraturprofilens bolag beställt. Axel Björklund säger till medierna, citat, Uppdrag granskning har inte medverkat till att den aktuella advokatutredningen fått spridning, slutcitat. I veckan har det också uppmärksammats att mediernas ordinarie producent genom sin sambo haft ett jävsförhållande till den granskade litteraturprofilen. Ansvarig utgivare Nina Glans säger att hon och de som arbetat med inslaget var helt införstådda och informerade om jävsrisken. Citat, det är inget som medvetet försökt döljas eller förringas, vilket påståtts i vissa medier och sociala medier. Ordinarie producent har varit helt bortkopplad från arbetet med inslaget, och förra veckans program hade därför en annan producent. Slutcitat. Axel Björklund på Uppdrag granskning kommenterar så här. Citat, det är bra att jävssituationen på medierna har uppmärksammats. Att den inte redovisades skadar förtroendet för redaktionen. Slutcitat.
I början av 10-talet var mediebranschen i en djup kris. Men det fanns en ljusglimt mitt i mörkret. De sociala medierna var framtiden och det satsade stort på att skapa engagemang och driva trafik från de då nya heta sociala medierna. Det startades nya mediesajter såsom BuzzFeed i USA, likat, kit och omtalat i Sverige. Men idag har relationen förändrats radikalt. Nyligen kom beskedet att BuzzFeed skrotar sin nyhetsredaktion helt och hållet. Och i Sverige har redaktionerna prioriterat ner relationen med sociala mediejättarna, SR, så pass mycket att de nyligen meddelade att de lämnar Twitter helt. Vår reporter Lucas De Vivo ställde sig frågan, är det här början på det definitiva slutet i relationen mellan medier och sociala medier?
How would you describe the relationship between media and social media?
I guess tense is probably the word I would use.
Det här är Matthew Ingram. Han bevakar digitala frågor på den amerikanska medietidskriften Columbia Journalism Review. Och han har bevakat medier och den digitala utvecklingen sedan internets barndom.
Say for the last 10 years, you know, the two have sort of been partners in a way, maybe unfriendly partners sometimes, but at least sort of aligned in what they were trying to do. And I'm not sure that's the case anymore.
Enligt Matthew Ingram finns det flera anledningar till att relationen förändrats. Dels handlar det om prioriteringar hos Facebook och om att Twitter ändrat inriktning sedan Elon Musk köpte bolaget.
Facebook, I think, has indicated that it doesn't see media and the news and journalism as that important and probably never did. And now it needs to focus on other things like improving its revenue and so on. Twitter is a different sort of animal. Elon Musk has just become very antagonistic towards the media in general, so that's really changed the nature of that relationship.
Han menar att det stora skiftet i den här komplicerade relationen kan spåras tillbaka till USA:s presidentvalskampanj 2016 när Donald Trump vann.
Facebook used to be a fun place where people went and shared photos of their kids and cats and so on, and Twitter was similar, and I think 2016 and Donald Trump really changed the nature of social media significantly, because I think you saw troll farms and just sort of bad actors.
Att relationen med de sociala medierna nu förändrats gör att många medier kommer börja tänka om kring sina affärsmodeller, menar Matthew Ingram.
In some ways, social media made it easier for a while. And so you just posted your stuff on Twitter and Facebook and the money rolled in. And so that's no longer the case. So it's going to become much harder. Media entities have to think very hard about what are they doing and who are they serving in order to figure out how they can survive.
Den här kantrade relationen syns även här i Sverige. Där sociala medier spelar en betydligt mindre roll hos mediehusen idag än för några år sedan. Ett tydligt exempel på det är Sveriges Radios beslut att lämna Twitter. Något som för några år sedan hade varit det närmsta otänkbart för ett mediehus att göra.
Det framstod som mer dramatiskt, i varje fall från min horisont, än vad jag tycker att det var.
Det här är Christian Gillinger, ansvarig för sociala medier på Sveriges Radio. SRs besked blev något av en världsnyhet efter att två av världens största nyhetsbyråer, AP och Reuters, rapporterat om det.
Att Sveriges Radio lämnar Twitter är egentligen ingen världsnyhet, om jag får säga så. Det här beslutet kunde ha kommit för 4 månader sedan eller om 3 veckor. Det var ju liksom någonting som var på gång för oss.
Christian Gillinger vittnar istället om en längre utveckling där Twitter blivit allt mindre viktigt.
Ja, men det har väl varit lite organiskt. Vi försöker ju se över vår närvaro hela tiden så att vi är i sociala medier utav skäl som vi tycker är relevanta och viktiga. Och det vi har sett på Twitter för oss är väl under en längre tid att vi har sett att den har fått minskande betydelse. Då har vi allt eftersom insett att men vi skär ner. Det här kontot kanske inte behövs längre. Vi ser att de har jättefå interaktioner, då, kommentarer, svar eller lyssningar och så och klick på sina länkar. Och då har vi avvecklat dem och sen så kom vi till en punkt när det var liksom de sista kontorna.
Det finns ju många som är väldigt kritiska mot public service överlag och speciellt liksom med någon sorts bild av att man sitter i sitt elfenbenstorn här ute vid Gärdet och får inte de lite vatten på sin kvarn?
Om man tänker sig att Twitter är det så som det beskrivs som en plattform för de som är politiker, journalister, makthavare, så är det en grupp som är duktiga på att ta reda på vad som gäller. De är informationsstarka. Det är inte ens svag målgrupp, tänker jag, i den bemärkelsen. Jag tror att de hittar oss på sverigesradio.se, i Sveriges Radio Play, vår app, och i FM-sändningarna.
På Twitter finns det möjlighet att kommentera och dela och resonera vid era inlägg. Den försvinner ju också, så att säga.
Ja, men den aktiviteten var ju extremt låg. Det var ju ett av skälen till att vi lämnade. Vi hade väldigt få kommentarer, eller alltså folk som svarade till oss.
Twitter är inte den enda sociala mediekanal som SR omprövat sin relation med. Den senaste tiden har man också lämnat bland annat streamingplattformen Twitch och chattappen Snapchat. Och på P3 har man nästan helt slutat att vara på Facebook.
Att ni lämnar nu, det är någon sorts tecken i tiden.
Jag tror att när sociala medier kom 2008-2009, då visste ingen riktigt vad det här var för någonting. Så alla prövade allting. Och jag tror att det som har hänt sedan dess är vi kanske att vi har lärt oss att vara lite mer försiktiga med att nyetablera, att springa på alla bollar. Vi försöker titta mer på vem når vi och hur utifrån ett publikperspektiv kan vi vara så bra som möjligt. Och det kanske möjligtvis är en förändring som har varit de senaste 5-6 åren, att vi tittar mer på var befinner sig publiken och specifika delar av publiken.
Mediebranschen letar ju hela tiden efter en riddare på en vit häst som ska komma in och rädda dem.
En av dem som befann sig i hetluften när de sociala medierna var på alla släppar är Martin Schori. Idag ställföreträdande ansvarig utgivare på Aftonbladet, men tidigare också nyhetschef på Kitt, den nyhetssajt som kanske gick längst i Sverige med att anpassa sitt innehåll för att få spin på sociala medier.
Ett tag så trodde man att det skulle vara just räckvidd och att finnas på sociala medier som skulle rädda oss, så att säga. Vi styrdes en del av Facebook, så skulle jag säga. Alltså, vi ställde ju om vår nyhetsvärdering till att försöka jaga delningar och räckvidd på Facebook och liksom göra engagerande innehåll som man trodde skulle gå bra där.
Idag ser Aftonbladets relation till sociala medier annorlunda ut. Twitter och Facebook har nästan helt tappat sin relevans som kanal och man satsar istället på andra sociala medier. Martin Schori lyfter också fram sökordsoptimering, alltså sätt att göra artiklar lättare att hitta hos sökmotorer, som något som idag är högt prioriterat.
Beteendet hos väldigt många och framförallt unga är att man googlar saker. Man ser någonting på sociala medier eller hör någonting och sen så googlar man. Så att hamna högst upp i Google-träffarna är ju extremt viktigt. Alltså, om tidigare så stod liksom slaget om Facebook och man skulle försöka bli viral och jaga likes och delningar där. Men det har ju i viss mån ersatts av Google.
En som varit skeptiskt inställd till de sociala medierna sedan de slog igenom är Jan Helin.
Jag gick till storms då mot en devis som jag fortfarande hör publicister säga: vi måste vara där publiken är. Det är ett ogenomtänkt påstående från en publicist. Det är att göra sig själv till ett produktionsbolag, till ett annat bolag, i det här fallet Facebook eller Google eller de stora.
Han är idag programdirektör på SVT, men var under de sociala mediernas storhetstid chefredaktör för Aftonbladet. Han menar att allt för många medier gjort sig för beroende av sociala medier för distribution av deras nyheter, och att utvecklingen nu har gett honom rätt.
Dels därför att sociala mediejättarna själva har alltid haft en väldigt ambivalent förhållningssätt till journalistik. Och därför har man skruvat upp och skruvat ner algoritmerna hur mycket det har styrt journalistik. Och till slut så kvicknade publicister till och förstod att det här är som att liksom ge sig i lag med en drucken diktator. Alltså, det går inte att förlita sig på sociala medier för sin närvaro hos publiken. Du måste ha en direkt kontakt med publiken.
Men samtidigt som Jan Helin alltså är kritisk till de sociala medierna har SVT ett av de största kontona av de svenska mediehusen på TikTok. Det lilla Aktuellt har över 310 000 följare.
Hur ska man förstå den dynamiken?
Gränsfall. Jag har tillåtit det därför att de experimenterar där att nå sin publik, men i huvudsak för att marknadsföra lilla Aktuellt. Skillnaden kan ibland vara hårfin. Lilla Aktuellt är väldigt skickliga på TikTok att berätta liksom om lilla Aktuellt. Men jag kan se att det är ett problem också där. Det är inte alls en bekymmersfri tillvaro. Men än så länge så är det väldigt bra att berätta om Lilla Aktuellt för den yngre målgruppen. Vi måste också tillåta oss en del experiment, en del tester för att se, gick vi för långt, blev det här bra? För jag tror ingen tvekar på att sociala medier är extremt kraftfull offentlighet för oss idag. Att bestämma sig för att överhuvudtaget inte vara där, det skulle vara väldigt svårt.
I Sverige ligger viralsajternas glansdagar några år tillbaka i tiden. Men i USA har flera av dem fortsatt att frodas. Tills nyligen. För några veckor sedan meddelade BuzzFeed,
En sajt som under 2000-talet var något av sinnebilden för den moderna digitala journalistiken. Att de lägger ner sin nyhetsredaktion. Även flera andra av 2000-talets stora amerikanska sociala medienyhetssajter som Vice befinner sig i djup kris.
Det är en epok som går i graven och ett bevis för min tes. Men jag ska vara ärlig, också jag satt i Austin och blev helt hänförd över otroligt coola one-liners som BuzzFeed startade som Bored People's Network och var otroligt skickliga på att managera innehåll på sociala medier. Blev sen, ska vi erkänna, en skicklig och viktig publicist i USA. Och när BuzzFeed nu begraver sin nyhetsjournalistik så är det ett bevis för att tesen var i huvudsak rätt. Det går inte att vara en publicist på sociala medier annat än att skicka sin marknadsavdelning dit eller förhålla sig till det på en marknad.
Tillbaka på Columbia Journalism Review är Matthew Ingram oroad för hur dialogen mellan läsare och mediehus kommer se ut framöver om sociala medierna försvinner som kanal.
A lot of newspapers gave up their comment sections and said, well, we can just use social media. But then that didn't work out. So maybe they're just going to say, oh, well, we tried and I guess there's no point in listening to people. So I think that would be definitely a downside.
Reporter här var Lucas De Vivo. Varje vecka sitter de där i Aktuellt studion, gästar P1 Morgon och toppar tidningarna med tvärsäkra citat. De är journalisternas supervapen, de rings in när det kniper och de bringar klarhet i det diffusa. Jag syftar såklart på experterna. Men i en värld som blir allt mer komplex, har vi egentligen behov av en bredare meny av experter som uttalar sig än den media serverar oss? Och har vi kanske drabbats av expertsjuka? Vi ska börja det här reportaget på SVT-huset och på Aktuellts redaktion där programledaren Jon Nilsson är i full gång med att kroka upp experter till kvällens program.
Ja, man sätter sig och googlar helt enkelt vilka experter har uttalat sig tidigare där man kan höra lite grann om de är bekväma vid att uttala sig kort, koncist och att det är ganska så ont om tid men man ska ändå få mycket sagt. Och hittar man då en sån person, ja men då slår man till.
Ja, experter har blivit snudd på folkkära kändisar. Vissa medverkar så frekvent i media att man börjar undra om de kanske fått egna passerkort till TV- och radiohuset. Vi älskar dem, vi litar på dem och framförallt så fattar vi vad de säger.
En del experter har ju publiken en relation till, men också om det är så att man ser dem flera gånger i veckan, ja, då är det också så att många förstås kommer att fråga sig, finns det ingen annan som kan någonting om det här? Och då finns det ju förstås ett behov av att höra andra röster och få mer variation och så vidare.
Klockan är 9 och det här är Aktuellt ikväll.
Nu är han här igen, Mr. Smittskydd, Anders Tegnell!
I vår studio har vi nu överstelöjtnant Joakim Paasikivi. Hej, välkommen.
Diamant Saliu, kriminalreporter på SVT.
Och här i studion finns nu Martin Krag, Rysslands forskare vid Utrikespolitiska institutet.
Ja, experterna är grundläggande byggstenar i att skapa trovärdigt innehåll och ge pedagogiska förklaringar. Men kan det gå till överdrift? Har medier drabbats av expertsjuka? Hur viktigt är det där att det är en person som man känner igen som dyker upp i TV-rutan som expert? Jag tar tåget till Sveriges förmodligen experttätaste stad, Uppsala, för att gå till botten med varför media är så besatta av experter.
Journalister ökar sin trovärdighet genom att ta hjälp av auktoriteter.
Det här är Emma Frans. Och nu ska ni få en liten inblick. För när man använder sig av en expert så handlar det också om att bygga den personen som en expert. Berätta om fina titlar och relevant forskning som gör att det här är en person värd att lyssna på. Ungefär så här. Emma Frans är doktor i medicinsk epidemiologi, vetenskapsskribent och författare och har just skrivit boken Expertparadoxen, vilket gör att hon i det här reportaget är expert på experterna.
Världen är väldigt komplex och det är omöjligt för en enskild individ eller för en journalist att ha koll inom alla de här områdena. Och då är det ju smart att ha hjälp av en expert som då förhoppningsvis kan hjälpa en och guida en genom det här området.
Hon tycker sig se en tendens till att medier ibland väljer att lyfta fram tvärsäkra och kategoriska experter framför de som kanske är mer resonerande och visar på komplexiteten.
Problemen uppstår ju då om de här personerna kanske inte har rätt kunskaper inom de här områdena. Och forskare och liksom specialister, de är ju per definition specialiserade inom ett specifikt område. Och ibland så får ju de uttala sig om frågor som ligger lite utanför det här, eller kanske frågor som är väldigt komplexa, där det också behövs olika typer av experter för att få en bra helhetsbild kring den här frågan. Så att det finns ju som sagt också problem med att arbeta på det här sättet.
Mm. Och vad kan bli effekterna av det?
Ja, men forskare, de åtnjuter ju ett väldigt högt förtroende från allmänheten. Men man har ju också kunnat se exempel på när forskare faktiskt blir superspridare av myter. Det finns till och med någonting som kallas för Nobelsjukan, som innebär då att tidigare Nobelpristagare gör uttalanden som är väldigt ovetenskapliga. Vilket blir särskilt problematiskt i och med att de har den här liksom upphöjda ställningen som någon sorts genier. De är liksom stämplade som genier i och med att de till och med har mottagit Nobelpriset.
Hon får själv förfrågningar från media ibland med frågor som ligger utanför hennes område.
Jag brukar tänka att liksom, är det här någonting som jag kanske skulle kunna undervisa studenter i på grundnivå? Men då skulle jag också kunna bidra till att sprida kunskap om det till allmänheten.
Kan det vara så att vår värld blir mer och mer komplex och att vi egentligen skulle behöva en större bukett av experter för att förklara sakers tillstånd?
Ja, men det tror jag absolut. För många av de här frågorna som mänskligheten brottas med nu och som diskuteras väldigt mycket inom medierna också, som pandemi, klimatfrågan, liksom ekonomisk kris, krig och konflikter, det är ju väldigt komplext. Och då behöver man många olika perspektiv. Och samtidigt så blir ju också forskare på många sätt allt mer specialiserade. För det är ju det som krävs också när kunskapen blir allt mer omfattande. Att man måste kanske specialisera sig för att verkligen befinna sig i frontlinjen av ett visst område.
Jag heter Eva Westphal och är pensionerad polis. Jag började på polisutbildningen för 50 år sedan.
Om man söker på Eva Gun Westford i Sveriges Radios arkiv så får man närmare 600 träffar. Hon har synts och hörts flitigt i media i flera decennier som expert och som polisens presstalesperson i Skåne.
Jag tror det handlar om tillit, förtroende, man får någon man känner igen och i och med man blir igenkänd så skapar det också trygghet tror jag. Jag blev ju polis i början på 70-talet och då var inte kvinnliga poliser välkomna. Så att, jag ska ärligt säga att det som mycket räddade mig då de första åren, det var ju kontakterna med allmänheten. För jag såg ju tidigt att allmänheten är väldigt intresserade av polisen och tycker om polisen faktiskt. Och jag är ju inte utbildad alls i media och sådant utan jag är helt autodidakt.
Tillbaka till Jon Nilsson på Aktuellt igen.
Jag tänker att det är ju en sak att sitta på ett lärosäte och vara superkunnig inom sitt fält och sen helt plötsligt sitta i Aktuellt studion och försöka sammanfatta någonting som man kanske har ägnat 20 år av sitt liv och så ska man sammanfatta det på 2 minuter i Aktuellt.
Det är nog extremt otacksamt att få väldigt lite utrymme för att beskriva komplexa, svåra frågor. I ett samtal inför en sån intervju så arbetar man sig också tillsammans fram till ett budskap och en strategi i den här intervjun som fungerar både för mig som programledare, för gästen, experten och för publiken.
Sist här, Jon Nilsson, programledare på Aktuellt. Och det var allt från medierna idag. Ljudet skötte Johan Hörnqvist. Erik Petersson var producent. Lars Truedsson var producent för nyheten som handlade om medierna. Och jag heter Martina Pierrot. Vill du tipsa oss på medierna så mejla medierna@sverigesradio.se. Vi hörs igen om en vecka. Ha det fint så länge.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.